Du lyssnar på Radio åt alla, en podcastkanal producerad av förbundet Allt åt alla.
Hej och välkomna till Mina drömmarstad, en podcast om Stockholms lokalpolitik. Det här är avsnitt 24 och jag heter Kalle. Och du heter?
Jag heter Anna.
Ja. Mikael är tyvärr inte här idag, han är sjuk. Krya på dig, Mikael. Och det är, vad är det? Det är fortfarande sommar. Det är lite nyhetstorka kanske. Jag vet inte om det är nyhetstorka.
Nej,
nej,
vadå? Det är ju, vadå? Håll igång i
det, håll igång.
USA.
Ah, jo, just det.
Och Bangladesh och Carmen har stängt.
Och Carmen har stängt, just det fan.
Men det som jag har sett inför det här avsnittet som är lite uppföljning på saker vi har pratat om förut är att vi snackade om elbussar lite kort. Och att de inte skulle köpa dem från Kina för att de har dåliga arbetsvillkor. Gissa om SL ändrade sig och köper från Kina ändå. Ja.
Det verkar som det, ja. Man måste ha de där elbussarna från Kina specifikt.
Tydligen, ja. Men vi ska inte prata om så mycket nyheter idag för att Kalle har nördat ner sig i ett tema.
Mm, precis, det är lite mer temaavsnitt. Det kanske blir vårt mest akademiska avsnitt någonsin.
Oj nej, det tror jag inte.
Du tror inte det? Mm. Nej, inte så akademiskt. Men lite, kanske.
Mm.
Vi ska prata idag om offentlig gemensam samverkan, heter det. Det låter ganska torrt, lite tråkigt. Men vi ska hotta upp det med lite så marxism.
Och normen.
Och normen, exakt.
Men du, Kalle, vill ju, eller så här. Du har velat göra ett temaavsnitt om det här ett tag. Men alltså, är det någon särskild anledning? Så, eller?
Mm.
Du måste förklara kanske vad det är för någonting först.
Ja, precis. Nej, jag vet inte. Jag tror att jag bara har varit intresserad av den här idén och velat läsa på om det. Jag vet att en annan podd i Radio åt alla, Rekreation, som Kalle och Martin har. De hade ett avsnitt som handlade en del om det här också. Och så jag var väl så lite intresserad på av just också typ hur man kan tänka att det kan appliceras i Stockholm. Det är väl kort bakgrund, antar jag. Och vi kommer typ referera till en del texter i det här avsnittet. Men jag tänker att jag kommer lägga mycket länkar i beskrivningen på avsnittet så folk kan kolla upp om de är intresserade av att läsa mer eller fact-checka oss. Men så att jag tror att vi ska börja med att definiera tre olika begrepp.
Det är väl på sin plats.
Det är på sin plats. Ska vi börja med offentlig gemensam samverkan?
Mm.
Vad är det?
Ja, men jag kan ju försöka definiera det som någon som har varit på just Kalle och Martins föredrag en gång. På Marx-konferensen på ABF-huset. Det var ett par år sedan. Men då som jag minns det så är det ju att offentlig gemensam samverkan eller public common partnerships, som man säger på engelska. Det är när någon aktör som inte är liksom kommunen eller staten, så tänk en, det kan vara en förening eller liksom, ja, men, en community av personer kan det vara egentligen också, alltså lite lösare. Som aktivt liksom söker samarbeten med en offentlig aktör i syfte att uppnå någonting som de vill göra. Liksom. Så det är, man brukar inte riktigt använda det här lika mycket, tror jag, när det är mer att så här, kommunen utlyser att så här, vi behöver någon ideell aktör som gör det här, utan det är mer liksom...
Det är specifikt, tror jag, när det kommer lite från lokalsamhället.
Mm, precis. Mm. Specifikt så använder man det här begreppet då, som kommer lite från akademin, alltså urban studies.
Typ. Mm.
Specifikt så använder man det för att prata om just hur då... Ja, men de som bryr sig om det gemensamma liksom, i städer, framförallt då. Alltså de här aktörerna som vi pratar om. Att de söker sina samarbeten för att liksom vinna makt och inflytande över någon del av det gemensamma. Liksom.
Mm.
Kan man väl säga.
Att det kan man väl säga, precis.
Och sen det är väl... har ju de, som man, alltså det finns, sen finns det mycket att säga om det här som vi kommer komma till. Men så hur var den definitionen... Kalle då, bara utifrån vad jag minns från den här workshopen.
Jo, men jag tror att det var ganska bra. Alltså det är en ganska, jag tror att det är nyttigt att ha en ganska bred definition när vi pratar om det, för att det inte just är kanske så solklart just i Sverige och en svensk kontext exakt vad det handlar om. Utan det är liksom att man kan nöja sig med det här uppdelningen av att just när det offentliga och det gemensamma ingår i ett, liksom, någon form av samverkansavtal. Liksom. Och det kan ju vara i praktiken massa olika saker. Jag tror att vi kommer in lite mer specifikt på vad det kan betyda konkret, liksom, senare. Ja, men en av de personer som vi kanske kommer referera mycket till idag är en brittisk akademiker slash aktivist slash spelutvecklare som heter Keir Milburn. Och han har skrivit mycket på det här temat. Men han har väl också liksom satt det i en politisk kontext om varför det är liksom viktigt för, varför det här är användbart för vänstern typ. Och det, i den texten som vi har läst till idag, så gör han det med hjälp av två andra begrepp som är då rätten till staden, som kanske är lite bekant för de som lyssnar möjligtvis.
Det hör man ibland.
Det hör man ibland. Det är lite mindre, precis.
Ja.
Det är lite mindre bekanta är ju då kanske autogestion, som jag inte riktigt har en bra svensk variant på. Men ja, vi får nöja oss med det. Och rätten till staden, om man bara ska dra det snabbt för de som inte är bekanta, är ett begrepp som myntades av den franska filosofen Henri Lefebvre 1968 i boken som heter just Rätten till staden. Ja, men jag drar lite bara torr så hur Milburn och då Russell, som har skrivit en artikel vi har läst, hur de definierar begreppet. Jag tror att det är det som går snabbast. Mm. Och de beskriver det som liksom både en vision och en praktik. En vision där våra liv och gemensamma angelägenheter inte längre styrs av kapitalets abstrakta mekanismer. Och en praktik där människors potential att göra saker gemensamt aktiveras för att skapa platser i staden som inte lyder under kapitalets logik. Tyckte du det var ganska tydligt?
Ganska. Ja. Alltså, ja, men man hör ju på ordet, alltså hör det på namnet.
Mm.
Rätten till staden, alltså att de som lever i staden är liksom med och är medskapare av
det urbana utrymmet.
Ja, men typ. Ja. Eller liksom olika,
och liksom platser i staden.
Platser och liksom grejer. Och då har man också en rätt till det. Så det är mycket fokus på det här. Liksom göra saker gemensamt och skapa platser. Och sådär.
Människors liksom maktförhållande till staden de lever i. Och hur mycket självbestämmande man har liksom över hur den utformas.
Precis, och vi kan... Ja. Jag ska ge lite exempel på hur det kanske inte brukar se ut så i Stockholm också. Mm. Så blir det tydligt.
Precis. Och sen då kombinerar man det här begreppet då med autogestion, som är kanske lite av en större idé som handlar om, som också kommer då från Henri Lefebvre, och handlar mer om hans kanske så här antistatliga tankar. Och det är väl ett begrepp som liksom växer fram eller formuleras i ganska stark kontrast till hur han tänkte sig att man kan liksom göra motstånd mot staten eller störta staten, men inte i den här klassiskt typ leninistiska idén om ett militant förtruppsparti som ska ta över staten och sen så Sovjet och så vidare. Det är väl lite därifrån den tanken kommer. Så det handlar mer om ett förhållningssätt till staden där man kanske säger att man vill, eller till staten då, där man tänker att man kan få staten att vittra bort inifrån typ.
Och alltså visst är det att man gör det genom att bygga upp egna typ institutioner och sånt. Alltså,
precis.
Egna sätt att lösa saker kanske utan staten. Och då kommer det vara enklare liksom att få den att försvinna sen. Är det inte
typ så här, alltså kamp underifrån där man liksom steg för steg på något sätt visar att man kan styra sig själv i sina bostadsområden eller i sin vardag, och att man liksom inte då smash the state, utan man mer liksom bara börjar göra saker som visar på att staten inte längre behövs typ.
Men är tanken också att så här, om det väl kommer en revolution, liksom att man lyckas störta staten, då måste det också vara enklare att få det stabilt, tänker jag. Alltså när man får makthaven att avgå, om du har liksom en massa samhällsfunktioner som du har hand om, liksom, som människor förvaltar gemensamt. Ja. Och, men det kanske inte är riktigt det som är taktiken.
Ja, men det blir ju väl en följd av det, att man i sådana fall, om man har byggt upp mycket egen infrastruktur för, som en rörelse, liksom, så klarar man sig. Men då Milburn och Russell har också just en ytterligare grej som man kanske då ska ha i åtanke, just specifikt den här biten om att just att det inte handlar om att överge staten kanske, utan att det handlar om att man får staten att på något sätt vända sig mot sig själv, typ. Jag tror att det är en idé som kommer ganska mycket ur så här, hur man har sett historiskt på typ nyliberalismens framväxt och hur den nyliberalismen har funkat mycket på, alltså att man har typ, man kan säga att man typ har hackat staten, alltså man har byggt in saker i staten som gör att den blir nyliberal, och det är väldigt svårt att liksom komma loss från det. Och det här är väl liksom en antistatlig tanke om att man kan göra samma sak om man är liksom någon form av anarkistisk marxist eller någonting. Det var genomgången av de här tre begreppen.
Men ja. Men vi har ju varit på semester, Kalle.
Vi har varit på semester.
I Norge.
Ja.
Vi var ju främst där för att kolla på berg, fjordar och sånt. Så mycket berg och fjordar. Men vi var också i Trondheim. Och så gick vi förbi ett område där som heter Svartlamon.
Och hade du hört talas om det här förut?
Ja, det är inte det. Jag blev inte heller på det. Men du började tänka på offentlig gemensam samverkan när vi gick omkring där.
Precis. För det området är ganska liksom, ja, men det ligger nära hamnen i Trondheim, ganska nära, alltså centralt liksom ändå.
Jo, men verkligen.
Ja, men jag hade kollat upp att det fanns ett så här sånt bokcafé där. Och så jag tänkte, ja, men det här kan vi ju kolla in om det är någonting. Det var tyvärr stängt den dagen då vi kom. Men jag hade inte fattat att det liksom var ett helt kvarter som var det här som kallades Svartlamon. Och ja, men som vi har förstått när vi försökt läsa på lite om historien, så är det liksom ett område som var ockuperat på typ 80-talet. Där det liksom är mycket, ja, men, så här, anarkister, punkscen och... ja, de liksom kämpade länge mot kommunen och staten att liksom få vara kvar i det här området och att man inte skulle liksom riva de här lite smått förfallna husen och liksom bygga upp en massa nybyggen som liksom där ingen skulle ha råd att bo, liksom, är väl tanken. Så det är liksom bakgrunden, och sen så någon gång där på 90-talet så lyckades de liksom få sin ockupation på något sätt liksom legaliserad genom att man gick in i ett avtal med kommunen.
Var det inte med 2003? Eller var det redan på 90-talet?
Jag tror att man redan på 90-talet, alltså att det, det mest liksom konflikten på något sätt, att man kom överens kanske om att man skulle ta fram ett avtal, och sen så avtalet kanske först kom på plats vid 2000 eller någonting. Så det var ungefär så jag förstod det. Men så att det här området då, där det typ för några år sedan i alla fall bodde 230 vuxna och 90 barn. De gick in i ett avtal om att bli som en typ experimentstad lite. En byekologisk någonting.
Försöksområde, tror jag.
Ett byekologiskt försöksområde. Så hette det.
Men det var ju så att nu när man gick omkring där så fanns det ju stora skyltar, så här, bevara Svartlamon och sånt. Som att de vill förlänga det kontraktet, för det har gått ut i år nu också. Och det är lite intressant också att det liksom är så att man har lyckats vara kvar som har fått det avtalet, men att det var ett avtal på 20 år blev det väl.
Ja, något sånt då.
Och att nu är det liksom, vad ska hända nu och så.
Men
vill du beskriva lite hur det ser ut
men det är,
när man går igenom där?
Det är ju liksom, till största del så är det gamla trähus, och det är ganska så här blandning av då lite äldre hus som liksom har stått länge, alltså i över 100 år säkert.
Det fanns väl en del sådana lite mer alltså flervåningshus också, ja, med puts och så.
Precis, några stycken sådana.
Som också, som jag förstod, var ockuperade. Alltså de skulle inte direkt nyrenoverade.
Nej. I alla fall. Och sen så finns det också liksom en länga med trähus liksom i radhusformat typ, som är nybyggda så här experimentbostäder som då har byggts med så här återbrukat material, och att liksom de familjerna som bor i husen liksom var med, ja, och byggde husen. Ja, men så att det är liksom,
och
det här,
allt är hyresrätter. Det är ju det som är,
och
det
allt är
speciella.
Just det. Precis.
Så tror jag inte det är om man tänker typ Christiania och så. Där äger väl folk sitt eget hus. Alltså, jag har ingen aning, men det är, ja.
Precis, så att det är liksom som en förening för området, som är en boendeförening. Alla som blir hyresgäster i området är också då medlemmar i den här demokratiskt styrda föreningen. Och de liksom, ja, gemensamt då fattar beslut om hur området utvecklas. Och liksom i den här planen man har fått igenom med kommunen, så liksom är det ju då en del ja, men så här punkter som man ska uppfylla i utbyte mot att så här man får vissa, ja, men man behöver inte följa liksom plan- och bygglagar lika strikt som kanske när man bygger på andra ställen. Och man kan liksom på så sätt också då hålla ner byggkostnader, och man kan ha lägre hyror. Ja, och då liksom några av de här grejerna så då som de ska ha som sina huvudmål är liksom, till exempel, jag kan bara läsa några av dem, det är ganska många. Att säkra området som ett byekologiskt försöksområde som i lokal, nationell och internationell kontext kan ge underlag för nya idéer inom hållbart boende och näringsutveckling, till exempel. Så att det är liksom tydligt här att de har ganska ändå fått liksom stanna kvar och har ganska starkt självbestämmande i liksom en demokratisk form liksom i det här området, och kommunen ser att så här, det finns ett värde av det här för kommunen också. Och det är liksom ett ganska tydligt exempel just på vad det kan vara, det här offentlig gemensam samverkan, skulle jag säga. Och ett ganska tydligt politiskt exempel, för att det kanske inte också i vårt närområde, så kanske just de här politiska exemplen på inte är så många liksom.
Hur menar du med politiskt? Alltså att de har...
Ja, men just att det är typ utomparlamentariska vänsterpersoner som är de som gör, alltså går in i den här typen av samverkansamtal. Det är inte jättevanligt.
Ja, just det. Precis. För om man jämför lite, alltså där i Svartlamon, så, eller på Svartlamon säger man kanske, så verkar de ju, alltså de har ju verkligen kontroll över sitt eget område och så, liksom att det är den här föreningen som jag förstår det, de kan ju bestämma liksom, nu bygger vi den här längen med radhus typ, eller nu vi läste att de hade ett av de husen där som var väldigt häftiga, som var nybyggt, då hade de typ bestämt sig för att frakta dit något timmerhus och återbruka timret och bygga något så här modernt hus och så. Så allt ser väldigt trevligt ut.
Ja.
Skulle jag säga. Jag tyckte att det såg lite kallt ut i bostäderna. Om man tänker att alltså, Trondheim på vintern måste ju vara jättekallt.
Det är möjligt, men jag vet inte.
Vill
inte döma
man vet
från
inte.
Utsidan.
Precis, för att allting ser ut liksom, lite om man ska här beskriva lite, så det ser ju ut lite som så här små skjul i något industriområde med massa såna här lite hippie liksom, så på massa gamla fönster och grejer. Men de kanske är superbra inuti.
Ja, men när vi kollade på, kommer finnas länk i beskrivningen som sagt, men så att när man kollar på bilder liksom också hur de här nya experimentbostäderna ser ut invändigt, så ser de ju supermysiga ut, tyckte jag. Jättehäftiga.
Det var också inte så turistifierat och sådär. För jag förstår att alla tänker sig att det här är som typ Christiania nu eller något. Att alla går runt där och tar kort. Men det var bara
vi.
Ja, eller vi var där. Men jag tror vi var aldrig där på kvällen. Men det känns som att det var verkligen ett bara bostadsområde. Fast med mera stadsodlingar. Och, nej, men vad jag tänker med, alltså så här, skillnaden liksom med det här är ju att de har ju verkligen fått ett avtal om att vara kvar och förvalta den här platsen själva gemensamt. Liksom. Det är inte som att det är en liten förening som typ får föreningsstöd.
Nej.
Liksom. För det är ju också att du får någonting från kommunen, men det här är liksom en mycket mera.
Precis. Ja, och sen så det som kanske ska nämnas, som jag säkert Mikael skulle säga om han var här. Det är ju det här med...
Att du uttalade de norska orden fel.
Säkert. Men det här med just att typ, det finns ju typ ingen allmännytta i Norge. Det är väl en så här pusselbit, ja, men gud, i det här, ja, att också vad som, ja, men ännu sämre bostadspolitik verkar som än vad Sverige har liksom. Mm. Så att just den här kampen för låga hyror och att liksom skapa den här typen av områden kanske är liksom...
Mm, alltså att det blir någonting mer än att det bara är så här trevligt att bo på ett alternativt, precis, sätt. Liksom, utan det kanske är så här, det finns inte hus.
Nej.
Det gör sig inte i Stockholm heller.
Nej,
men
det
att det bara är, just att de verkar ju ha mera det man brukar kalla social housing då. Att de har liksom såna här stödboenden, om du är typ på gatan i princip så kan du få en hyresrätt, men att annars... Precis. Normen är att man köper en bostadsrätt. Eller de har sådana ägarlägenheter också som är typ som bostadsrätt fast mer fast extremt.
Man,
Det här gänget på Svartlamon, de hade ju också skaffat något, alltså de hade fått, för det är det som är häftigt med det, tyckte jag också, exemplet, i alla fall när man läser om det. Vi hann ju liksom inte prata med någon riktigt när vi var där.
Nej.
Det var ganska, folk var inte hemma. men alltså att de hade ju också, de har de här liksom kvarteret med de här trähusen, och då kan de också hävda, det är också en del av de här målen med kommunen, att de bevarar också de här fina trähusen istället för att de rivs och sånt.
Mm.
Men sen hade de också fått liksom förvalta, tror jag det är, för jag tror inte de äger huset, att de fick förvalta något gammalt eller hus med små lägenheter.
Mm, precis.
Som hade använts just för såna här, som såna här, någon form av kanske äldreboende eller så här.
Jag tror att boende för ut, liksom, utsatta grupper som kommunen hade haft och som kommunen sen inte ville ha kvar för att det var för mycket stök typ, eller för jobbigt för kommunen av någon anledning.
För det tycker jag är häftigt att se den typen av, att man liksom expanderar ut också, och då gör de också något lite annorlunda än att bygga hus liksom av återbrukat material och så. Men jag vill bara komma till den här poängen också, att jag vet inte om det är det Lefebvre som säger det, eller är det Keir Milburn som säger det, om det här med autogestion och offentlig gemensam samverkan. Att så här, det är lätt att man tar sin lilla liksom, ö av att man blir en så här prefigurativt exempel på att så här, kolla om man kan förvalta saker gemensamt och så, att man liksom stannar där. Men ja, det var därför jag tyckte det var imponerande att de också så här, men de har fått sina kvarter liksom, med de här vackra gamla husen, men sen så är de så här, men vi tar även det här liksom äldre huset och så.
Nej, men just det här med att ja, men så här, rätten till staden och autogestion och det här tankesättet om att liksom bygga ja, men makt underifrån typ, och bygga och liksom ta sådana här platser till exempel som i Svartlamon, alltså att just man, att det inte bara är de, alltså att man liksom gör det för de som redan kanske är, liksom, har en ideologisk övertygelse om det här, eller liksom, vill ha sin liksom, lilla fristad där de kan leva på det sättet där som de vill, utan att man aktivt försöker engagera människor i sin, liksom, runt omkring sig, i sina kvarter, och även liksom, expandera då för att just stärka, ja, men, det demokratiska inflytandet i staden liksom, på en mycket större skala. Liksom. Det är väl det som jag tänker, alltså, det är viktigt att poängtera den poängen just, för att det är lätt, alltså exemplen historiskt blir ju lätt de här ganska isolerade små öarna som liksom Christiania, eller är ju bara så det har blivit med tiden kanske, alltså de tänkte ju kanske inte att det skulle vara så från början liksom, utan men det är någonting man måste motstå liksom, att bli en sån isolerad ö på något sätt, ja.
Man får väl försöka åka tillbaka till Svartlamon någon gång när man har lite mer tid. För vi var där ganska kort och sen har vi läst om det. Men utifrån det så verkar det ju...
Verkar trevligt.
Verkar fett.
Verkligen.
Bevara Svartlamon.
Ja, det tycker jag.
Nu är vi tillbaka efter en liten paus.
Det är vi. Och vi befinner oss i Stockholm. Nej, men precis. Man läser liksom mycket litteraturen om det här med så här public common partnerships, och det är mycket Italien, det är mycket liksom Storbritannien, Barcelona, och så tänker man, men vi då? vad har vi? Och ja, det finns ju lite olika liksom, ja, men typ saker som liknar så här samverkansmodeller eller liksom som är så här, ja, tydliga reglerade saker som går att göra liksom, eller där, ja, där föreningar kan få stöd eller ingå i samarbeten på olika sätt med det offentliga. Ja, men typ, och ja, vi kan ta några av dem lite snabbt bara.
Nej, men vad heter det? Så om man tänker lite grann så här, okej, vart finns det typ ideella krafter? Det låter helt sjukt. Man låter som en politiker när man säger så, ideella krafter. Ja. Nej, men vad heter
men
det?
Typ ett organiserat lokalsamhälle kan man väl säga, eller?
Som, ja, men precis. Som också typ så här förvaltar och liksom är med och skapar en del av staden liksom. Och dessutom inte bara gör det, utan har liksom en deal med kommunen om att få göra det. Det sker väl i Stockholm kanske i, men i väldigt mycket mindre skala. Sådär. För det finns ju många sådana här alltså stadsodlingar, gemensamhetsodlingar säger man väl till och med ibland.
Så kan man säga också, ja.
Och då har vi lärt oss att det finns någonting som heter brukaravtal som man kan ha med Stockholms stad, tror jag det är, eller stadsdelsnämnden. Men det är i alla fall att man har ett avtal om att man får bruka en bit mark. Så det är inte så här, ja, men nu äger du den här, utan man har så här, på ett visst antal år så får man bruka den biten. Så. Och det är ju väldigt vanligt med de här, alltså alla såna här små permakulturodlingar man ser och så. Och det är ju faktiskt föreningar, oftast tror jag, i olika former som har dem och så. Och bara privatpersoner. Så det är ju ganska coolt på ett sätt att liksom...
Ja, jag vet. Ja. När vi
man har blivit
om
lite
här,
van vid, att man är lite så här, ja, ja, de odlar lite tomater typ. Ja. Vissa har till och med hönor och så. Men de, men när man tänker på vad det är, att de liksom, ja men, ändå. Och de är ju alltid öppna, oftast, i alla fall permakulturträdgårdarna, att man går in i dem och så. Och det här finns ju dels här i Bagarmossen. En kompis till mig har en bit mark i Bro, där de typ börjar hålla på. Det finns i Rågsved också. Och så. Jag måste också behöva nämna, min favorit brukaravtalställe är att vid Byhålsvägen är det ju. I Bagarmossen så är det, ja men det är två gubbar. Alltså, jag tror till och med på sin infoskylt som de har, att de skriver, vi är två gubbar. Vi tycker väldigt mycket om japanska trädgårdar. Och så har de liksom gjort en japansk trädgård bakom hyreshuset där i typ en skogsdunge. För att de har ett så här brukaravtal. Det är mycket såna små tallar och grus som är krattat på olika sätt.
Och ja, men så det är väl en variant. Nej, men vi stannar i Bagarmossen en liten stund. Så har vi en annan, ett annat exempel. Och det är att vi har ett det som brukar kallas ett cykelkök här i Bagarmossen. Som också är liksom en en demokratiskt styrd förening. Ja, sådana här ställen finns ju på ganska många olika ställen. Men det är ju, principen är ju liksom att man kan bli medlem. Och så kan man liksom låna verktyg. Och få reservdelar till att lära sig laga sin cykel. Och just liksom med fokus på att det är inte någon som fixar din cykel åt dig. Utan du kommer dit och lär dig hur du själv lagar den. Liksom.
Och ganska många av de här cykelköken har väl... olika former kanske, men någon form av politisk idé bakom.
Ja, men till exempel de här i Bagarmossen är ju liksom så mycket, jobbar väl med liksom inkludering och mot machokultur och liksom just, ja men jag vet inte, alltså det är väl en politisk idé just att lära ut om cykling. Det handlar ju om att liksom ta makten över hur man transporterar sig i staden.
Så jag vet inte hur uttalat det är. Nej. Från just dem, men
liksom ja.
Och du nämnde det, att de får sina cyklar från alltså när Stockholms hem rensar ut cyklar.
Nej, men precis. Dels så är de ju då i är en gammal verkstadslokal typ som är en del i Stockholms hems hus. Nu vet jag inte exakt hur deras avtal ser ut med Stockholms hem, men när jag har läst om andra cykelkök i Sverige så är det väldigt vanligt att de får lokaler utan och liksom för sin verksamhet av då de allmännyttiga bolagen eller privata fastighetsbolag också. utan att liksom behöva betala någon hyra just för att det ska ses som en nice grej.
Alltså de kan ju också, jag som har bott i Stockholms hem länge då, har, vad heter det, alltså att de visar upp de där grejerna också gärna, såklart.
Ja, men precis, som en så här, ja, håll, alltså det är väl, blir väl en del av att de har ett hållbarhetsarbete och liksom kring
just det.
Återbruk och sådana saker. Ja, så att det är också liksom en, just, alltså i det här fallet blir ju den offentliga gemensamma samverkan liksom inte kanske direkt med kommunen, utan att, men det är ändå det allmännyttiga bolaget är ju en offentlig aktör liksom.
Ja. Också roligt att du, när du skulle läsa på om det här, att du hittade en guide som var så här, hur man startade eget cykelkök, som någon i Göteborg hade gjort.
Precis.
Så om någon lyssnar och bara så här, så tycker jag att ni ska läsa den och starta cykelkök.
Ja, det kan man.
Inte just här, för vi har det där, men kanske någonstans.
Kommer inte att konkurrera med vårt cykelkök.
Men okej, men det här är ju ändå, båda de här kan man väl kanske se som någon form av sådana offentlig gemensam samverkan.
På sätt och vis.
Eller är liksom definitionen av begreppet att så här, de som håller på med det har också planen att de ska vittra sönder staten?
Nej.
Nej, för det tror jag inte, inte Svartlamon kanske har heller. Nej. Eller kanske några av dem. Man fick lite den viben. Men kanske
nej, inte. Utan det är ju ett sätt att tänka kring, alltså varför den här typen av samarbeten kan vara intressanta för människor som vill just bygga ett nytt samhälle. Där människor har makt över sin egen vardag på ett radikalt annorlunda sätt. Liksom. Då är liksom det här, ja, men en väg in kanske. Det är väl mer så. Och vi pratade ju om det här, alltså just att, ja precis, det finns ju liksom andra typer av sådana här partnerskap som liksom staten i Sverige har och liksom som är mer definierade i liksom vad som gäller. Och ett sånt är till exempel att det finns något som heter idéburna offentliga partnerskap som liknar lite typ den här typen av samverkansform. Men det är liksom väldigt snävt definierat när en offentlig aktör kan gå in i ett sånt partnerskap. Så några exempel som jag hittade var liksom att säga, men där är det till exempel så här behandlingscenter för krigsskadade och torterade som Röda Korset har, stöd till brottsoffer i så här brottsofferjour, eller typ så här när idrottsföreningar har så här integrationsinsatser. Men när jag läste på om det så, alltså så här, det låter snarlikt, men det är väldigt, det var väldigt så här rigidt vad som gällde där och liksom hur det skulle se ut. Så att jag tycker nästan om mer att man använder den här offentlig gemensam samverkans liksom,
ja, begreppet. Så det är olika grejer.
Ja. Ja, och annars så finns det ju liksom också upphandlingsformer där staten kan, eller och kommuner kan upphandla med syftet att de vill hitta typ en aktör liksom, som är en sån här aktör i det gemensamma. Liksom en demokratisk förening eller liknande typ. Men det blir också lite så här, då är det ju mer den här upphandlingsrelationen där, ja men till exempel så är väl kvinnojourer har varit med i en del sådana här upphandlingar, tror jag.
Ja, precis. Vi började kolla lite, men det känns som att det är ett helt kapitel för sig.
Ja, och prata om
men det måste ju gå under det här idéburet offentligt partnerskap, eller hur?
Men jag tror liksom inte att det gör det idag av någon anledning, för att de dyker inte
också
upp som...
Jag hörde också att de bara konkurrerar på samma, alltså sådana som har drivits av liksom...
Precis, det har ju varit en grej.
Ideellt, för från början var väl alla kvinnojourer drevs ideellt och de fick på sin höjd typ lite stöd.
Ja, men precis.
Men att nu är det ju mer så här, okej, det ska finnas, tror jag. Nu kanske jag har helt fel här. Men det jag tror att det kan vara ibland så att de bara liksom konkurrerar på samma, med samma upphandling som typ företag, ja, alltså som vårdbolag.
Precis. Så tror jag det har varit. Och det är något om man typ läser på så här upphandlingsmyndigheten, så säger de att så här, nej men det behöver man kanske, alltså det kanske handlar om dåligt utformade upphandlingar, för att ja, egentligen så borde man kunna typ se till att, men det kanske inte är samma typer av kriterier som man ställer. Eller, liksom, eller att man liksom vill ju kanske ha specifikt liksom kvinnojourerna som har den här mer ideella inriktningen liksom. Men ja,
det blir som sagt, eget
det här blir, ja, det blir lite liksom ett sidospår. Och det är ju inte riktigt alls samma sak när, för att det blir just det här att då är det ju staten som är den sökande parten i en upphandling som liksom söker efter ett samarbete. Och ja, vi, så i det här avsnittet så är vi ju mer intresserade just av när en förening eller liksom en aktör i det gemensamma söker samarbete för att få ut något själva.
Ja. Jag tror nästan att det kanske såg ut lite så i början. Alltså så här, varför vi har kvinnojourer överhuvudtaget.
Jo, precis. Men, ja, men det är klart. Ja, men med dem jag specifikt det, så, där, så är det
får vi
så.
Någon gång historiskt avsnitt.
Verkligen.
Kvinnojoursrörelsen. Ska vi prata lite om Snösätra? För de är, eller på sätt och vis är de ju, kan man kanske prata om där.
Jo, men det kanske man kan. Vad är Snösätra?
Det är ju ett litet område som är, ja men det ligger bredvid Rågsved kan man säga bara. Alltså det har ju varit ett såhär lite mycket verkstäder, såhär gammalt industriområde typ, som ligger bredvid träsket där, eller inte träsk men bredvid en våtmark som är där. Och det har varit jättemycket graffitimålningar där i många år, ravefester och sånt. Och det har blivit ett turistmål och sådär, liksom att folk åker och kollar på de här graffitimålningarna och så. Och sen så var det också att de behövde riva en del av det här området när det blev naturreservat, typ.
Just det.
Jag fattar inte riktigt varför. Jag tror att det är för att det typ var en förorenad, så ett av de här största husen där är ju borta nu. Rätt nyligen. Men de håller igång liksom, jag tror att nu bara om några veckor ska det vara någon så här Rågsvedsfestivalen. Så här ungdomsfestival och grejer. Så det är lite den typen av område att det är. Och det är väl, är det en graffitiförening som har dem nu? Eller är det mer liksom bara att de heter typ Snösätra kulturkvarter?
Det är så föreningen heter. Så jag antar att de gör liksom lite helhetsgreppet kring, alltså också arrangerar de här festerna och, eller, eller så här festivalen, lite festivalgrejerna och så som de har där.
Jo, de verkar ju ha haft ett tillfälligt, för det har varit lite fram tillbaka där, om det ska rivas eller inte, men de har fått tillfälligt att de räknas som en så här kulturpark. Eller kulturplats, liksom.
Men
från Stockholms stad då. Och det har ju att göra med liksom hur man i detaljplanen typ så här för området, vad som ska hända med marken för att...
Precis, det ska jag förstå. Ja. Men om de ska bli då en så här permanent kulturplats, då måste man ändra på detaljplanen. Och det verkar då efter massa utredningar från tjänstemän bli väldigt dyrt. Jag typ fattar inte riktigt, men jag tror att det har någonting med att det i så fall behöver saneras. Alltså att det är något sånt, typ att det är liksom gamla industrier som, och marken är liksom
eller
lite giftig.
Bilmäck i alla fall.
Ja. Någonting är det som verkar vara knepigt med det där. Eller väldigt, ja.
Det som är att de har inte varit så här, fackstaten och kommunen, vi hatar er, vi ska ockupera och kasta brinnande grejer på er. Alltså de, utan de är mer så här, söker aktivt ett samarbete. Inte nödvändigtvis för att de kanske tycker om kommunen, utan för att så här, det är så man vill vara kvar.
Ja.
Som jag skulle tolka det. Och att de har också gjort det att de liksom föregår dem, om man tänker sig vem som utvecklar en plats eller inte och så. Att de har lämnat in en plan på vad de tycker liksom, hur det ska vara och så. Den här föreningen.
Precis, och det är ju, ja, det är också ett sånt exempel på hur man kan, ja men precis, försöka söka samverkansmodeller typ. Ska vi säga något om cyklopen? För det är inte riktigt så här, där har vi också, det är ju liksom en av de platserna i Stockholm som, ja men vi är på ganska ofta, och det är ju liksom en, också en kulturplats, men det är en väldigt mer liksom politiskt uttalad liksom plats och ja men förening. Och alltså ja, historien bakom cyklopen är ju liksom att ja, den första cyklopen liksom brändes väl ner av nazister, eller hur? Var det inte så? När man sökte efter en ny plats att bygga, eller jag vet inte om man nödvändigtvis hade idén
alltså,
om...
Vad menar du? Varför de byggde huset?
Ja, precis. Det är det jag vill komma till. Varför byggde man inte, huset?
Alltså, som jag minns det så var det att de pratade om att så här, nej, men vi är trötta på att hyra in oss i olika lokaler för att det blir så kortsiktigt och så höjer de hyran helt plötsligt och så. Och att man också vill kunna bestämma mer över liksom, huset, vad som är i det och så. Och att man då är, så här, ska bygga ett helt eget.
Ja.
Och att det kanske är lättare, att, alltså, antagligen, nu gissar jag bara, men att det var lättare att få tag i en sån där liksom en bit mark längs vägen så här,
kanske det.
I Rågsved liksom, eller Högdalen. Och då gjorde de ju den första som var med sån här containerbygge med lite trä i mitten, som jag minns det. Men den brändes upp, men då byggde de ett nytt. Alltså,
ja, det var på samma plats. Varför
nej, alltså den andra var längre bort vid... längs Magdungsvägen.
Okej, precis. Okej, ja. Men precis, just den där idén om att så, ja, men, och då blir det alltså inte en riktigt en tydlig så här, det är inte en så här samverkans idé här riktigt med kommunen, utan det är mer att man, men man behöver ju kommunen för att få bygglov på platsen liksom. Och ja, men det fick man ju efter ett tag, så nu har man ju permanent bygglov där. Men
sen om det är liksom samverkan eller inte, det känns som att de mest kämpar mot kommunen typ.
Precis.
Tror du inte? Eller, alltså...
Fast nej, det beror nog lite på vem du frågar. Jag tror att typ Stockholms stad tycker att cyklopen är så här, något som man gärna visar upp, skulle jag säga. I alla fall från så här kulturförvaltningens sida. Det,
kanske,
det tror jag. Eller jag
om man... Vi rör oss inom ett väldigt litet geografiskt område här då, för vi snackade om Snösätra, cyklopen är typ 5 minuter därifrån.
Ja, men det är några exempel i söderort i alla fall. Om vi ska bara ta ett litet kliv norr om stan en stund, så tänkte vi också på ja, men så här, andra samlingsplatser i och då är ju ett sånt det som heter Folkets Husby i Husby, som är idag liksom en, ja, men, en samlingsplats där olika föreningar samlas och ja, bara alltså det, ja, det fungerar som ett Folkets Hus i, och är liksom en del av Folkets Hus och Parker helt enkelt. Men det kommer ur liksom en väldigt mycket mer så lokal organisering liksom. Att man hade en mötesplats som hette Husby Träff, som hade legat på i centrum där jättelänge, sedan 70-talet liksom. Och som sen dels så slutade kommunen driva det, Röda Korset stod över, och sen så liksom skulle de bli flyttade till en annan lokal, och folk lokalt i Husby tror jag liksom hade ju uppskattat den här platsen väldigt mycket, men tröttnade lite på att man liksom inte hade någon egen insyn eller liksom kontroll över vad som hände med den här platsen, som folk ändå hade en väldigt liksom så stark koppling till. Så då där typ 2012 eller någonting, så inför den här flytten så ockuperade man det här då Husby Träff i en vecka, och efter den liksom ockupationen, som inte egentligen stoppade flytten, men det ledde väl till ett sånt mobiliserande ögonblick liksom, där man i liksom startade upp projektet som blev Folkets Husby, där man liksom under flera år försökte, ja, men, mobilisera människor kring den här idén att, ja, men, vi ska starta en egen förening som driver den här mötesplatsen. Och det startade man ju då upp sen 2015.
Man drömmer ju... ner ingenting med deras lokal, alltså hyresavtalet och sånt där, att de inte, alltså att det har varit lite fram och tillbaka om de får vara kvar eller inte. Det känns som inte, att det har varit, jag kan inte heller hela...
Jag kan faktiskt inte alla turer kring det där. Men idag så är det en väldigt uppskattad plats från alla liksom parter. Att liksom man, och de har ju väl blivit mer av en, alltså, en etablerad liksom del av, alltså, vad heter det, ja, men, området liksom, där, ja, men, de liksom, dels är de ju då med i Folkets Hus och Parker och liksom hela den rörelsen, Men, och sen så har de ju också liksom aktivt stöd från kommunen och från massa offentligt stöd. Eller massa vet jag inte, men från många olika liksom.
Nej, men eller hur, de har ändå liksom aktivt gått in och försökt visa på liksom så här, ja men vi har en plan här som kanske är deras egen plan då, och sen så har man fått på något sätt då. Men vissa kanske, som du var inne på, alltså kanske kritiserar när man jobbar så, alltså i städer, för att man tycker att det liksom är, dels kanske att det är väldigt jobbigt att hela tiden så här anpassa sig till kommunen kanske. Men det finns ju också sån här kritik att man blir för institutionaliserad, alltså att det liksom
ja,
är...
precis, alltså att man istället för att man blir det här att man skapar, alltså att man blir indragen i på något sätt statsapparaten, eller alltså att man istället för att vara någonting som är ett alternativ till det rådande systemet, så dras man in i det genom att man då har samröre på något sätt med det offentliga. Vi hade ju när vi läste lite där om Italien, så var det ju den, eller jag tror generellt bara när man läser, när vi har läst de här texterna, så är ju väl det återkommande så här, just spänningen inom vänstern specifikt, där vissa tycker att det här är dåligt, just för att om man går in i ett liksom samarbetsavtal med kommunen, det blir bara liksom urvattnar ens eget politiska arbete, för att man måste göra massa kompromisser till exempel. Eller att man, typ som vi läste om typ Bologna, som var ett av de första städerna i Italien, där liksom en sån här ockupationsrörelse som hade egna liksom hus genom ett sånt samverkansavtal fick liksom en laglig plats att vara på. Och sen med tiden så har liksom den här rörelsen mer och mer kanske blivit en liksom politisk kraft i staden, där liksom folk från den här rörelsen har liksom blivit kommunpolitiker och röstats in i liksom kommunfullmäktige eller deras motsvarighet liksom. Och att det är kanske vissa av dem som då är lite mer den här tanken om att men skulle vi inte liksom göra någonting som var emot det här systemet, de kanske ser på det här som lite problematiskt liksom.
Just det. Det är som om några av de här gamla cykloparna skulle sitta i stadsdelsnämnden.
Exakt.
I Rågsved och underbart det skulle vara. Eller inte kanske. Vad heter det? Men om man, det känns som att vi har dragit mycket exempel här som är så här, någon eller så här, kompromissa lite med kommunen för att typ få finansiering, eller framförallt alltså få vara kvar på en plats i staden. Det känns som att det är det som är alltid en jävla kamp typ, när man ska göra någonting, att man inte har någon plats att vara på för att de ska bygga typ ett espresso house där istället, eller vad fan de ska göra. Om man jämför då i Trondheim, det var ändå ett relativt stort område, och de har liksom en eget hyreskooperativ som är liksom flera kvarter, och man expanderar. Där har man kanske lite lättare att se så här, men det här leder till att så här, staten kanske inte behövs, eller så här, att man skapar något eget utanför det. Liksom även om man har typ kompromissat med dem och bara, men vi bidrar till kultur och typ så här.
Precis, visar på typ socialt hållbara sätt att för stadsutveckling och sådana saker.
Precis. Ja. Och stadsodling tror jag också.
Ja.
De hade mycket sånt. Men som jag kanske sa förut, att man har ju lite så här, alla de här små grejerna i Stockholm är ju, det känns ju mer så här, en liten förening kämpar för att få göra det de vill göra typ. För att det är ju inte liksom så här.
Precis.
Ett gäng permakulturträdgårdar och en japansk trädgård. Och typ så här.
Och några cykelkök.
Ett cykelkök. Eller så bara, cykelköksrörelsen kanske kommer få staten att vittra bort.
Kanske.
Men de samlar på sig jättemycket så här vapen i form av skiftnycklar. Oj. Så kan de bara så här storma. Också så här, just så här kulturkvarter känns som en vanlig också grej. Där känns det typ dock inte som samarbete. Där känns det bara som så här att de man kämpar för att vara kvar.
Men om jag ska så här, om vi ska komma in på det här med...
Det jag menar att det finns väl en skillnad där i alla fall,
ja,
skulle jag säga.
Det finns en skillnad.
Min fråga är så här, kommer de här grejerna få staten att vittra bort, Kalle?
Nej, jag tror kanske inte det. I alla fall inte som det ser ut idag. Men...
Just... Det känns som att det är vissa grejer, alltså så här, typ konst, då är det så här, bra med ideella krafter. Och också det här med grönare stad, alltså det älskar ju alla politiker, typ så här, oavsett politisk tillhörighet, där kan man ha, men det känns som att vissa grejer kanske inte skulle vara lika lätt att få igenom eller så här.
Nej, men jag tror ändå att man vinner någonting på att när man visar på liksom de här ganska enkla praktiska sakerna som folk ändå kan göra och ta makt över i sin egen vardag, det tror jag är kraftfullt i sig. Men sen också liksom, om man tänker på hur liksom den större, om man inte går in i den här arenan lite som vänsterrörelse, så kan man ju också se det som att man lämnar över åt att så här, okej, men vilka är det som söker upp samarbeten med kommunen? Vilka är det för att liksom utveckla staden i den riktningen de vill? Jo, men det är liksom privata företag, helt och hållet så finansiella intressen som är de som har liksom idag positionen som egentligen medborgarna borde ha liksom. Och om man ser det på det sättet, då blir det ju här liksom ganska tydligt att så här, men det här är en fight man måste ta just för att få bort så här, så här finanstänkets grepp om stadsutveckling typ.
För annars så får man slakthusområdet.
Ja, men typ.
Du kollade upp vilka det är som håller på att utveckla.
Ja, men då har man typ såna här samarbeten. Det finns ett jättestort samarbete i Stockholm som heter Stockholm Green Innovation District, som är liksom, handlar om att bygga liksom områden, bostäder och liksom platser i staden kring Årsta, Sickla, Henriksdal. Det är ett sånt jättestort liksom urbant utvecklingsprojekt där liksom Stockholms stad såklart är en av de stora parterna. Men om man läser liksom här, så blir det snabbt ganska tydligt att vilka som inte är en del av det här. Och så att om man läser bara så, Stockholms stad, Invest Stockholm, Miljöförvaltningen, Nacka kommun, Skanska, Atrium Ljungberg, Electri City, Skistar, Stockholm Vatten Avfall, Stockholm Exergi, Green City Ferries, jag antar att det är ett färjebolag, Urban Tech Sweden, Smart City Sweden.
Nu är massa olika, men var det här bara på slakthusområdet?
Nej, eller? Det här är hela den här Stockholm Green Innovation District. Där slakthusområdet är en del av den utvecklingsplanen. Och sen så har du supermånga så här medlemmar och partners. Där du har liksom allt från Eon till typ Ica. Så att det är liksom, om man tänker att ja, men där så ser liksom sådana här stadsutvecklingssamarbeten kanske ut idag primärt. Och om man vill skapa ett alternativ till det, då kanske den här liksom från vänster, så kanske den här liksom idén om offentliga gemensamma samverkan är ganska intressant ändå typ.
Mm.
Så tänker jag. Hur tänker du?
Det som kanske är lite klurigt, alltså varför det blir som att det är så här små öar av små av andrum. Nej, nu lät det som de med Hammarbyskogen som sa att det var deras andrum. Nej, men det är väl att så här, kanske om man ska vara så mycket på en plats som man liksom är såhär, okej, men vi kommer hänga på den här platsen och utveckla den och göra det nice, typ. Då blir man ju väldigt, man måste vara där hela tiden och verkligen så här, kämpa för det.
Så är det ju.
Och i Stockholm när det är så här, ja men det är ju kanske långt mellan grejer och så här, så.
Mm.
Att det kanske, ja jag vet inte, det kan vara lite svårt kanske, att man...
Ja,
jag tänkte också på att det vore coolt om bara fler, alla borde bara expandera liksom geografiskt. Att så här, nu har Cyklopen tagit det här lilla huset liksom, nu har de gjort en amfiteater också, eller det var ju ett tag sedan. De kanske bara liksom bygger ut, blir större och större tills de har hela
Söderort.
Stadsdelen. Nej, men typ så. Eller så här,
cyklopernas
eller
land.
Alla, eller om alla de här små, ja. För det tänker man med permakulturträdgårdarna, om det är så okej, ersätter det liksom det offentliga, det gör det inte, men om det var så att typ det växer och växer tills all parkmiljö typ i
är bara en stor en hel stadsdel är,
ja men typ det förvaltas helt och hållet så här,
gemensamt
typ, ja. Eller något.
Det vore coolt.
Jobbigt med så mycket hönor överallt där.
Ja, men man har väl dem inhägnade ändå. Fast på Svartlamon så gick ju hönor fritt.
Ja, det är de ju. Mm, just det. Mm. Det är en sån grej man tänker på. Hur mycket hönor som kommer gå omkring. Så. Ja. Mm, ja, men ja, det är lite spretigt. Men var det någon annan poäng du ville göra med det här?
Jag tänker i lite av ett sammanträffande så släppte magasinet Svärm, som är alltid allas nätmagasin, ett nytt nummer bara för några dagar sedan. Och där så finns det en intervju med Keir Milburn och en annan kille som heter Gareth Brown, som Sebastian i Svärms redaktion, han gjorde den intervjun liksom förra november när vi var på en strategikonferens för Allt och alla i Malmö. Och nu det här numret av Svärm handlar om strategier. Så då tog jag den intervjun och ja, men översatte till svenska och redigerade ihop den. Och den handlar lite om den här typen av grejer. Eller kanske specifikt också om, ja, men de tar upp det här med public common partnerships i den. Och deras kanske lite enklare ingång i det här, varför det är typ ett nice alternativ i den här, som de förklarar i den intervjun, är typ mer så här att man måste, att typ efter en period av liksom hårt motstånd typ för att bevara en plats, typ man har ockuperat någonting, man försöker liksom, man är alltid i sig i motståndsposition, så behöver, så är det liksom ett ganska kraftfullt steg om man tänker liksom engagemang och att få in folk i en rörelse.
Mm.
Att man istället liksom är för någonting. Att så här, nej, men vi har en plan, vi ska bygga det här.
Just det.
Så liksom strategiskt hur man bygger politisk rörelse, så tänker de att det också liksom är nice på det sättet.
Just det. Mm.
Och det tycker jag också är liksom ett ganska starkt argument ändå. Men,
ja. Och det känns mer naturligt också när det handlar om typ en plats. Det känns väldigt vanligt och vanligt, men liksom att folk gör såna här alternativa kanske stadsplaner eller
precis. Något. Och det behöver inte vara det. Alltså några av de mer visionära liksom idéerna när man läser om det här, det kan vara liksom typ som att man har gemensamt ägda typ energibolag och sådana saker. Alltså ganska så här tung infrastruktur som ägs i alla fall delvis gemensamt och kontrolleras demokratiskt av liksom en gemensam liksom.
Jag har inte hunnit läsa, så det verkar
så att, liksom, det finns ju mer visionära grejer så att säga.
Men det gäller att man, vadå, är det här det man gör när man har kommit ur den här försvarspositionen? För att jag är såhär, när fan gör man det? Det känns som att man bara är kvar i den hela tiden. Men ja, okej.
Okay. Jo, precis. Det är väl det som är det svåra.
Mm.
Att det känns som att man alltid liksom är, ja, behöver försvara någonting.
Mm.
Men ja. Men så, ja, läs magasinet Svärm. Anna har också en väldigt bra text i det numret. Som inte alls handlar om något vi har pratat om idag kanske.
Nej, men den handlar om, alltså jag började läsa en handbok om internfeminism som kom från The New Municipalist Movement. Alltså,
ja, men typ så här Barcelona en kommun, alltså en rörelse för en ny typ av
kommunpolitik.
Liksom.
Jag började läsa deras internfeministiska handbok i alla fall, och sen så råkade jag på ett begrepp som kallas affidamento, som de föreslog som en internfeministisk grej man kan göra. Mm. Ja. Men, och jag blev så bara, men vad är det här? Vad konstigt typ. Och så började jag forska lite det här. Och då blev det så att jag skrev en text om feminister i Italien på 80-talet som hängde i en bokhandel. Och ja, de undersökte liksom i psykoanalys relationen till sina mammor för att de ville komma till rätta med sitt internaliserade kvinnohat.
Mm.
Det tyckte de var en bra politisk praktik. Ja. Bland annat. Ja.
Kul. Ja, den tycker jag verkligen folk ska läsa. Den är, jag tycker den är rolig. Men okej. Sen, jag tror inte vi har så mycket mer, eller hur?
Nej.
Jag tror vi ska avrunda. Vi ska ut och segla.
Mm.
Bara om några dagar.
Du hör det förvånade tonfallet hos Kalle. Mm.
Vi ska liksom på en typ aktivistsegling om omfördelning från Århus till Göteborg. I 10 dagar kommer vi vara borta.
Jag kan inte segla överhuvudtaget och då, ni hör liksom att Kalle har dålig koll, men det här är för att vi blev meddragna av allt att alla i Göteborg.
Om vi liksom blir strandade på någon sån söderhavsö och inte kan släppa några fler avsnitt.
Fin, eller vad de heter.
Ja. Precis, då är det,
koster,
allt åt alla Göteborgs fel.
Mm.
Om man vill stötta Radio åt alla så kan man göra det genom att stötta deras Patreon. Och man kan också kolla på beskrivningen till det här avsnittet om man vill läsa på mer. Så finns det massa länkar där. Ja, vi hörs. Hej då.
Hej då.